Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Det var den 14 juni 1992 som Helena Andersson besökte stadshotellet i Mariestad för att dansa och roa sig med sina vänner. När klockan var 02 stängde nattklubben och Helena, precis som alla andra besökare, lämnade lokalen efter en lyckad utekväll. Hon hade bara en kort sträcka att ta sig från stadshotellet till sitt föräldrahem. Men Helena kom aldrig hem. Någonstans på vägen hände något och Helenas kropp har ännu inte hittats. Det var morgonen efter som Helenas stora syster Ulrika upptäckte att sängen stod orörd och hon började därför kontakta Helenas vänner för att försöka reda på var hon var, utan framgång. Ingen hade någon aning om var Helena befann sig och senare samma eftermiddag, när systrarnas föräldrar återvände hem från sitt fritidshus, anmälde man Helena som försvunnen. Polisen var först avvaktande. Men det var när en polisman gick en vända i ett skogsparti i närheten av föräldrahemmet som man hittade Helenas ena sko. Polisutredningen trappades upp och både polispatruller och frivilliga finkammade skogsområdet där de till slut hittade även den andra skon i ett buskage och Helenas två ringar några meter bort. Spår av blod upptäcktes på Helenas skor men testades inte av Mariestadpolisen förrän efter ett år, då på uppmaning av Rikskriminalpolisen. Blodet visade sig senare tillhöra Helena. En gångväg gick genom skogspartiet och många använde denna som genväg för att ta sig till och från stan. Flera vittnen uppgav att de, under natten då Helena försvann, sett en ljus bil i närheten av gångvägen vid 2:30 på natten. Även hjulspår hittades vid en närbelägen lekplats. Genom åren har polisen i Skaraborg haft flera misstänkta i fallet. Och man har hela tiden jobbat utifrån teorin att Helena bragts om livet. Detta trots att Helenas kropp aldrig har hittats. En man anhölls skäligen misstänkt för mordet på Helena år 2017. Men efter 2 år avskrevs han från alla brottsmisstankar då polisen inte hade någon konkret bevisning mot honom. Efter att Helenas skor skickats till Nationellt forensiskt centrum i Linköping i juni 2019 kunde polisen säkra 3 DNA-spår. Det första spåret var från en kvinna och enligt NFC är det troligen från Helena själv eller någon av hennes 2 systrar. Det andra spåret var ett så kallat bland-DNA, vilket innebär att det är ett DNA från 2 personer. Till SVT Nyheter Väst säger kriminalkommissarie Lars Johansson: när det gäller bland-DNA så kan NFC bara söka mot en viss person som vi i så fall ska peka ut, och någon sån har vi inte. Det tredje och sista spåret tillhörde en man vars DNA inte fanns inlagt i polisens spårregister. I juni 2020 lämnades polisutredningen över till polisens kalla fallgrupp i Göteborg. Och den 23 augusti 2021, lite över ett år efter att kalla fallgruppen tagit sig an fallet och 29 år efter att Helena försvann, meddelade man från polisen att en man i 60-årsåldern anhållits misstänkt för mordet på Helena. Mannen ska, vid tiden för försvinnandet, ha bott i Mariestad, men inget tyder på att han kände Helena. Vittnesuppgifter som finns angående Helena-fallet är följande. Ett av vittnena är en kvinna som den kvällen rastade sin hund. Det var strax efter 2 på natten och i den hemligstämplade förhörsberättelsen står det hur kvinnan plötsligt hörde obekanta ljud. Kvinnan berättar: Jag hörde att det var väsen uppe vid stora vägen. Det var inte en, utan flera röster. Och jag tänkte att det var folk som varit nere vid strandbadet. Men jag hörde ingen bil, utan de stod stilla på samma plats. Kvinnan ville inte framträda med varken namn, bild eller sin egen röst, enligt P4 Skaraborg. I förhörsberättelsen står det att hundägaren hörde en kvinna illskrika. Skriket beskrivs som förtvivlat och hjärtskärande. Kvinnan berättar: jag stannade och lyssnade i kanske 5 minuter. Tjejen grät högljutt. Nej, så får ni inte göra. 2 mansröster hörde jag absolut. Det lät otrevligt och jag blev faktiskt rädd, säger kvinnan enligt P4. Hon fortsätter med att säga: efter det var det tyst en stund. Och så hörde jag kvinnan: åh nej. Sen hörde jag henne inte mer. Enligt förhörsberättelsen som P4 Skaraborg lagt ut på sin hemsida säger kvinnan att hon är 100% säker på att det var Helena Andersson som skrek. Mansrösterna ska ha varit aggressiva och skriket avslutades med att en bildörr stängdes. En annan vittneshistoria är 2 killar som satt i sin bil vid 2:30 som såg en ljus bil komma farandes på cykelbanan i riktning mot skogsdungen. En stund senare kom bilen tillbaka samma väg. Grannen ska däremot inte ha reagerat på de skrik som hundägaren uppger sig ha hört. Det ska även ha funnits ett 3:e vittne som senare på kvällen såg att någon parkerade en bil på sjukhusparkeringen en bit därifrån för att sen rusa iväg till fots. Till P4 Skaraborg säger pensionerade polisen Pelle Jemben, som tidigare utredde Helena Anderssons försvinnande, att hundägarens vittnesmål kom först vid det andra förhöret med henne. Pelle Jemben säger: självklart kan det vara en alldeles korrekt iakttagelse, men vid första frågetillfället hade hon vare sig hört eller sett någonting, även om hon visste att just en kvinna var borta. Jag till och med tror att hon visste att det var Helena Andersson som var borta. Det här fallet är otroligt uppmärksammat, dels på grund av hur polisen har hanterat fallet, bristen på att polischeferna inte har läst hela förundersökningen och på så vis förmodligen gått miste om mycket viktig information, till att ha varit fokuserade på att hitta en mördare om det så innebär att döma fel person för mordet. Så vad var det egentligen som hände Helena den där natten den 14 juni 1992? Och kommer vi någonsin få veta? Observera att följande endast är våra egna tankar och teorier om fallet. Alltså, det här fallet förbluffar mig på så många plan.
Mm, jag tror det förbluffar väldigt många. Men vi kan ju börja med den första som jag tänker på. Är ju att initialt till en början när de började skriva om det här fallet så var det ju att hon hade setts med 2 okända män.
Ja, det var på de här bron, va?
Ja, precis. Och det har ju pratats mycket om hur Helena var som person. Och hon skulle aldrig liksom ta sällskap med folk hon inte kände så. Så de tror ju att det var personer som hon ändå var bekväm med och så. Och då tänker man ju så här, om den teorin är så, så kan det ju vara att de närmade sig henne kanske någonstans. Alltså på ett sätt som Helena inte var bekväm med. Så uppstår bråk, kanske. Och därifrån liksom händer det som händer. Det är en teori.
Det glider ju lite över till mitt här. Mm. En punkt som jag också har. För det är nämligen en dansk journalist vid namn Lotte Dahlgaard som granskade Helena-fallet 1992. Som nu har skrivit en bok om det här fallet för att verkligen gå till botten med vad som hände Helena den där kvällen. Författaren redogör då i boken för en anmärkningsvärd miss, ett vittnesmål som försvann. Dagarna efter att Helena försvann kontaktade ett vittne polisen och berättade att hon hade sett en kvinna och en man gå på Marieholmsbron tillsammans den aktuella natten. Det är ju det här du pratar om ju. Kvinnans signalement stämde in på Helena tydligen och mannen berättade vittnet bar pilotglasögon. Men vittnesuppgifterna här förs in på ett felaktigt sätt i polisens datasystem och det kommer alltså då dröja 6 år innan utredarna hittar de här personerna. 6 år.
6 år, ja.
Mannen i pilotglasögon, alltså Claes Malmgren, har förhörts rutinmässigt under 1992 fram tills han helt avskrevs från utredningen 2019. Förutom dansken och mannen i pilotglasögon har polisen också intresserat sig för en man i Helenas umgängskrets som flera personer har kommit med upplysningar om. Mannen som i media kallas för Helenas bekant kan bland annat inte redogöra för vad han har gjort under kvällen som Helena försvann. Det kollades aldrig upp.
Nej.
Han har nog dö under de här 6 åren innan man snappade upp att oj, honom kanske vi skulle ha frågat.
Och det säger ju som sagt ganska mycket om tidsspannet som ändå har gått. Att 6 år.
6 år.
Så en person hinner dö innan de bara, oj, vi kanske skulle ha kollat upp honom. Mm. Nej, men det gjorde vi inte. Ja, nu är han dör. Så det var ju synd. Typ.
Lite red flags i utredningen redan där. Sen finns det också ett falskt vittnesmål som Lotte redogör för i den här boken. Den allra första mannen som väcker polisens uppmärksamhet är en dansk medborgare i 25-årsåldern. Ett vittne har sett Helena stiga in i en ljus Ford Sierra på torget från stadshotellet natten som hon försvann. Vittnet förklarar att han själv har åkt i bilen och att den tillhörde dansken, känd i media som dansken, som då är känd för att köra svart taxi. Den 16 juli det året häktas dansken, anklagad för kidnappning. Men bara några veckor efter häktningen släpptes dansken. Istället anklagades vittnet för falskt vittnesmål, vilket han senare också dömdes för.
Det är en så konstig grej med falska saker. Hur det uppstår ens.
Dock, varför? Så är ju den här ljus Ford Sierra. Den bilen har ju också setts under natten som Helena försvann.
Mm.
På flera olika ställen. Där man gick ut med att man visste då var ju att det var en ljus bil. Men man visste ju inte märke eller någonting. Nej. Här är det en ljus bil. Kollades den någonsin upp? Undrar man ju då. För den stämmer in på de signalementen, tänker jag.
För jag vet att Leif GV Persson, favoritperson.
Stjärna i himlen till honom.
Japp. Han säger sig ha räknat ut att det var två gärningsmän och att gärningen var oplanerad. Och han baserar det just på den här bilteorin, att hon skulle ha satt sig i en bil. För han menar att Helena skulle aldrig sätta sig i en bil med någon hon inte känner återigen.
Nej.
Hon var inte sån som person. Och det är även hennes syster sagt. Att hon skulle aldrig få för sig att göra det. Och det är liksom någon taxi som skulle ha hört Helena den natten har ju aldrig hittats.
Nej, precis. Det kollades ju också upp. Liksom.
Mm. För det kom ju ut bilder på henne ganska snabbt när hon var borta så. Och då, ingen har ju liksom klivit fram och sagt, nej men jag körde henne den här natten. Och han tror ju även Leif Kevi då att gärningsmännen ska ha dumpat henne i vänen. För han är ju som sagt väldigt inställd på specifikt två personer. Och enligt honom har de tillgång till både bil och båt. Så hans teori är att de ska ha dumpat henne i vänen. För det är ju ett ganska lätt sätt att göra sig av med en kropp. Till en början så är kanske inte vatten det första man söker. Och sen även de här misstänkta gärningsmännen som Leif GV är inne på. De blev aldrig liksom kontrollförhörda. Och det innebär att man tidigt i en utredning när det kommer upp misstänkta kollar, vart var du den här natten?
Alibi liksom, ja.
Men det görs liksom aldrig, utan det sker liksom flera månader senare. Och då kan ju lätt svaret bli att nej, jag minns inte.
Eller efterkonstruktioner.
För jag menar, jag kommer knappt ihåg vad jag gjorde förra veckan. Liksom.
Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde för en timme sen. Typ.
Nej, precis. Så hur ska de sitta flera månader? Nej, men jag gjorde det här och det här. Alltså då kan de ju lätt slingra sig och bara, nej, jag kommer inte ihåg det var så länge sen.
Men har de sökt igenom vännen under mig då? Probably not.
Med tanke på hur allt annat har skötts så antagligen inte. För 29 år senare så var det ju en 60-årig man.
Just det är ju den senaste misstänkta, va?
Ja, som har förhört så varit skäligen misstänkt för mordet på Helena. Och som jag har förstått det så hade de liksom inte jättemycket att gå på med honom. Det var liksom så här, ja, du bodde i Mariestad och dig tar vi in typ. Det var typ den.
Man han bara... hade ingen koppling till Helena alls överhuvudtaget. De var inte ens bekanta. Nej. Han bodde bara i Mariestad.
Ja, precis. Så jag tror att det är ganska många som bor i Mariestad. Ska de ta in alla på förhör då? Eller liksom hur går tänket, undrar man.
Mm. Ännu en förbluffande teori. Liksom.
Ja, verkligen så här greppa efter minsta lilla. Bara för att få någon misstänkt för att de ska få bort det från sitt bord, känns det som.
Ja, det känns verkligen så. De brydde sig inte om vem det var, de ville bara få fast någon för det här mordet.
Och fallet mot honom lades ju ner tidigare år i juni. Och nu kommer vi komma in kanske lite mer på det, för det har ju släppts en dokumentär om Helena via Play.
Precis, och den har jag ju tittat på. Det är 3 avsnitt då i den här dokumentären. Så spoiler alert för de som inte har sett dokumentären. Det här är alltså då en journalist, ska tilläggas, inte polis, utan en journalist som håller i den här dokumentären. Han intervjuar alltså polischefen som hade hand om det här fallet från 2001 och framåt. För det första så har den här polischefen väldigt svårt att svara på intervjuarens frågor. Det visar sig ju sen då att han har inte läst hela förundersökningen. Han sitter alltså i tv och säger att den här förundersökningen ligger inlåst i ett rum på polisstationen dit han saknar nyckel. Ja.
Ja.
If you could see my sister's face, så...
Ja, det är alltså... Man kan inte tro att det är på riktigt. Chefen för utredningen har inte nyckel in till rummet.
När den här journalisten frågar honom då hur det kommer sig att han inte har läst hela förundersökningen, så säger han då alltså på fullaste allvar att nej, men det är 100 permar att läsa.
Det är också, man blir helt...
Ja, man vet inte om man ska skratta eller gråta.
Det låter, alltså det känns som att det är liksom inte på riktigt, men det är på riktigt så här. Och vadå 100 pärmar? Jaha, och det är ditt jobb.
Ja, så fatta vad mycket information som finns i de här 100 pärmarna. Som folk bara viftar bort.
Liksom. Ja, och han menar att det är som någon börda. Och vad mycket vi har i det här fallet när jag orkar jag faktiskt inte läsa. Man blir arg.
Man blir arg faktiskt. För det är ju fruktansvärt dåligt hanterat. Också i den här dokumentären så är ju den som typ i princip under alla år har varit huvudmisstänkt är ju han den här pilotglasögonmannen. Han heter ju Claes Malmgren som sagt. Han hävdar fortfarande att han inte har någonting med försvinnandet eller det eventuella mordet att göra. Hans berättelse är att han var på väg hem efter kvällen på stadshotellet och på vägen kom han ifatt en kompis på cykel. Journalisten i dokumentären lyckas få tag i den här kompisen som han stött ihop med och han bekräftar liksom att...
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja, men vi möttes. Så det är alibit har han. Men då har man också undersökt om Claes rent tidsmässigt kan ha genomfört mordet. Så här är ju tidslinjen då på hans berättelse. Han har gått ut från stadshotellet när de stängde vid 2. Då lämnade han Helena där, påstår han. Sen gick han till en telefonkiosk och ringde sin dåvarande flickvän som jobbade natt då. Och hon säger att klockan var ungefär 02.15 när han ringer henne. Sen efter det gick han till korvkiosken och köpte en korv och sen gick han hem. Och på vägen hem då så möter han som sagt sin kompis runt 3:30-ish. Som inte reagerar på att något är fel med Claes, bara att han är full. Sen tar sig Claes hem och ringer där sin flickvän igen vid typ 04.00. Så rent tidsmässigt så kan han inte ha hunnit att mörda Helena.
Han har ju ändå starka alibin liksom.
Inte bara ett utan 2. För detta flickvännen och kompisen. 2007 sen så kopplar polisen in någonting som kallas för SSI. Det är sektionen för särskilda åtgärder. Och nu ska jag försöka göra en väldigt, väldigt lång historia hyfsat kort här. Det är då ett gigantiskt nätverk av undercover-poliser som går ihop och gör liksom upp en plan för att försöka luska fram så mycket information som möjligt om en människa. Och de har liksom inga gränser, de går hur långt som helst bara för att få reda på saker om fallet. Så då är det i alla fall en kvinna i det här undercover-polisgänget som råkar stöta ihop med Claes utanför Systembolaget och lurar i honom att göra en folkundersökning där man också då kan vinna ett pris och åka iväg på något glassigt ställe liksom med flera som har vunnit. Så han hör ingenting på flera månader. Tills han till slut en dag får ett brev i brevlådan där det står att han har vunnit och han ska få åka iväg på det här.
Allt är alltså planerat
i allt är planerat minsta detalj. I minsta detalj. Och alla på den här resan som också har vunnit är alltså då undercover-polisen, till och med busschauffören liksom. De blir jättebra kompisar. För det här pågår som sagt under en väldigt, vad ska man säga, intim period. Liksom. Mm. Och det här håller ju på i flera år. Så de börjar ge Claes lite jobb typ. Att ja, han ska leverera lite grejer och i det här logistikföretaget som de påstår att de har. Och det fortsätter som sagt tills han blir kallad till ett möte för att de vill liksom anställa honom i det här logistikföretaget som då inte finns. Det är bara påhitt. När de här 2 människorna som intervjuar Claes helt plötsligt slänger fram 2 polispärmar och ifrågasätter honom varför det står att han är misstänkt i ett mordfall. Där och då försöker de alltså dra ur honom att berätta att han mördade Helena och ska berätta för dem vart han har gjort av kroppen. Det är någonting dock som han inte gör för att han är oskyldig. Han står fast vid att han har ingenting med det där att göra. Han gör ju då den här intervjun med det här logistikföretaget i Amsterdam. Och när de här poliserna då inte får svaren som de vill ha så bara lämnar de honom där i Amsterdam. Rakt upp och ner. Han får ta sig hem bäst han kan.
Återigen, det låter verkligen som en film.
Som en sjukt dålig B-film.
Alltså, det låter obehagligt nästan.
Mm, det är faktiskt obehagligt. Det här är liksom människor som de blev jättenära. De firar födelsedagar tillsammans under flera år. De firar jular tillsammans.
Åkte utomlands.
Ja. allt liksom. Under flera års tid höll det här på.
Väldigt för dem som har sett filmen Truman Show alltså. Allt är bara skådespelat runt honom.
Journalisten som håller i den här dokumentären berättar också att han fick ett tips för 13 år sedan om en person som skulle ha avgörande information om Helena Andersson. Just då, när tipset kom, togs det inte riktigt på allvar. Men när han återvände till samma människa som alltså för 13 år sedan gav det här tipset, så visade det sig att han vidhåller exakt samma historia som han gav för 13 år sedan. Han pekar alltså ut två män, varpå en av dem kallas för chauffören. Och enligt den äldre mannen som har namngivit den här killen har chauffören erkänt för honom att han mördade Helena. Jag tror till och med att när den här mannen erkände för honom så pekar han till och med ut en plats vart Helena ligger någonstans.
Men hela den uppgiften bara liksom skakar dem av sig.
För det var så här nämligen. Journalisten i dokumentären erbjuder alltså polisen att betala för en arkeologhund som då är specialiserad på att hitta människoskelett långt ner i jorden. För att liksom på den här platsen undersöka om hon ligger här. Så säger den här polisen då till en början, ja absolut, självklart liksom. Men 2 veckor senare ringer han tillbaka och avböjer. Och säger den mest fruktansvärda kommentaren typ jag någonsin hört tror jag. Han säger alltså på fullaste allvar, ibland förlorar man ju, det är ju så.
Ja, alltså man vet inte om man skrattar eller gråta. Och skratta gör man lite för att det låter verkligen påhittat.
Ja men det är ju komiskt liksom.
Att det får gå till så här.
Alltså, men snälla rara. De har en hund som är specialiserad på att hitta människor under jorden. Han betalar dessutom det här. Och de har en plats där Helenas kropp förmodligen ligger. Men de säger nej.
Som sagt, så det är förbluffande hela det här fallet.
Något så fruktansvärt och det är så extremt frustrerande också.
Ja, alltså man blir arg på riktigt.
Man blir arg på riktigt, ja.
Det är så fruktansvärt dåligt hanterat.
Det är stor skämt bara, hela jävla utredningen typ. Journalisten lyckas dessutom få loss Helenas skor och ring. Det fanns ju 2 ringar från början. Men den ena ringen kom tydligen bort när polisen gav den till en sierska. Ja, de hade lite skumma metoder för att försöka lösa det här mordet helt enkelt. Den ringen försvann. Ingen vet vart den tog vägen. Han tar i alla fall med sig Helenas skor och ring till en kriminaltekniker i England. Där den här kriminalexperten säger att det kommer ta typ 2 till 3 månader kanske att få ett resultat. Nej, 3 veckor tog det. Sen hade de fått en träff på 3 DNA på skorna.
Oj.
Då tänker man ju att de här 3 DNA:erna som finns på skorna borde man kanske inte topsa de misstänkta i den här utredningen då och jämföra det med de här DNA:erna.
Ja, det känns väl som den absolut snabbaste lösningen de kan göra.
Ja, liksom hur kommer det sig att ditt DNA är på Helena Anderssons skor? Förklara det, tack. Nej.
Det görs inte. Man rycker på axlarna, nej. Ska vi kolla saker? Det är liksom så det känns som man säger.
2019. Man blir inte förvånad över någonting längre.
Nej.
Nej. 2019 blev Claes Malmgren helt avskriven från fallet. Men han fick veta det genom media. Inget brev. Inget telefonsamtal. Ingenting från polisen. Han fick läsa det på internet. Jag menar, så är det en film på riktigt eller?
Är det skämt det här?
Ja men alltså det är helt förbluffande för mig att det får gå till så här överhuvudtaget.
Och sen nu speciellt i och med den här dokumentären att det kommer fram så mycket sådana saker. De måste få så fruktansvärt mycket skit. Och well deserved.
Ja, och mer därtill faktiskt.
Mm.
Alltså ärligt talat liksom.
Ja, det är faktiskt bland det sjukaste jag hört. För det finns så otroligt mycket att gå på i den här utredningen. 100 pärmar, nej de orkar man inte läsa.
Och så otroligt mycket man har blundat för liksom.
Ja.
För man har varit så in i helskotta koncentrerad på Claes.
Mm.
Det är han som har gjort det, punkt slut. Du skiter i resten.
Ja, man blir faktiskt arg
man
på
blir
riktigt.
Man blir faktiskt arg på riktigt, ja. Dokumentären slutar ju typ där. Sen om det kommer en fortsättning eller inte, det kan jag inte säga, men man kan ju hoppas.
Men det är ju som sagt fortfarande öppet och för nu har de egentligen ingenting mer att gå på. De har försökt att greppa sina halmstrån liksom.
Ja, eller har de det?
Mm, eller har de. 100 pärmar.
Nej, vi läser en. Ja, alltså det var så många gånger som jag blev arg alltså, när jag kollade på den här dokumentären. Man sitter och gapar alltså för hur det här har hanterats. Sånt här borde inte få hända. Fy skäms.
Fy skäms, ja.
Då ska vi försöka varva ner vår arghet här då.
Mm.
Har du något mer du vill tillägga?
Nej, jag har nog fått det mesta som sagt. Alltså vi förstår om det här fallet är ganska förvirrande.
Mm.
För det är väldigt många misstänkta personer i det här fallet.
Det kan bli lite plottrigt för dem som inte är pålästa kanske.
Det finns så himla mycket att säga.
Jag skulle ju som avslutning här då vilja ta tillfället i akt och tacka alla våra fantastiska lyssnare. Det har ju, den här podden har 3 avsnitt innan det här läggs ut nu, ute, att lyssna på. Och jag trodde inte att det skulle bli så här stort som det har blivit.
Nej, och vi blir chockade varje gång vi går in och kollar antalet lyssnare.
Mm.
För shit vad ni lyssnar alltså. Det är jätteroligt och vi känner oss jättetacksamma faktiskt. Vi trodde verkligen inte det här. Så vi bara hoppas att ni verkligen fortsätter att lyssna och vill engagera er. För vi tänkte ju prata lite om det också. Till en början har vi sagt att vi ska prata om andra personers teorier också.
Mm, om det förra fallet, ja.
Från vår Facebookgrupp.
Konspirationsteorier och mystiska fall.
Världen över. Men det har stått ganska still där. Det är inte så många som skriver. Och vi förstår, det är ett nytt koncept och man kanske bara vill gå in och lyssna liksom. Jag vet med mig själv, jag lyssnar också på poddar. Och jag kanske inte är inne på deras sidor och skriver vad mina teorier är.
Det är helt okej att bara lyssna liksom. Men just nu ligger kanske den åsiktsdelen lite på is då. Det ska bli lite mer aktivt helt enkelt.
Som sagt, återigen tack så jättemycket för att ni lyssnar. Och det var väl allt för det här avsnittet egentligen. Och på återseende.
Du har lyssnat på Mystiska fallpodden med mig, Malin.
Och mig, Sofie.